Ja, då kanske vi börjar den här sammankomsten som ska handla om Lukas evangelium. Ämnet är Lukas vittnesbörd. Apostlarna och deras medhjälpare är ju vittnen, och den sammanställning de ger om Jesus kallas ju för vittnesbörd. Vittnesbörd. Så ämnet är vittnesbördet enligt Lukas, eller Lukas vittnesbörd. Och jag påminner då om vad som är syftet med vittnesbördet. Vem det än är som ger det, vilken apostel eller apostlamedhjälpare det än är. Syftet står i Johannes 20, vers 31. För att ni ska tro att Jesus är Kristus, Guds son, och för att ni genom tron ska äga liv i hans namn. Det är det bestämda syftet i alla de här vittnesbörden. Men det finns ju vittnesbörd enligt Lukas, enligt Matteus, enligt Markus, enligt Johannes. Och det betyder att Johannes har fått lyfta fram saker ur en bestämd synvinkel, och Lukas har fått göra det, Markus och Matteus likaså. Och det vi ska titta på är vad det är för urval som just Lukas har gjort. Det finns ju ett rikt material, och det betonar Lukas i början av sitt evangelium. Och han framhåller också att om Theophilus, som han särskilt skriver till, tar del av det här, då verkar Lukas vara övertygad om att då kommer han förstå att det här är tillförlitligt och det är säkra och nyttiga saker. Så han har säkert haft vissa frågor i centrum som har styrt urvalet. Och när vi är klara med den här inledningen så kommer vi nog att kunna enas om vad det är bland annat som har styrt Lukas urval, Lukas sätt att presentera vittnesbördet. Det är ju inte dagboksanteckningar, så att evangelisterna går timme för timme och berättar, sen hände det, sen hände det och sen hände det, utan ibland följer man inte alls kronologin och tar det riktigt i ordning, utan det är vissa frågor och vissa ämnen som nu och då får styra ordningsföljden och sättet för presentationen. Nu är det en sak vi måste komma ihåg i början, och det är att Lukas är både evangeliet enligt Lukas och apostlagärningarna. De båda sakerna ska ses som en helhet. Och det glömmer man kanske bort. Men det framgår mycket tydligt av hur Lukas presenterar materialet, att han ser sitt evangelium och apostlagärningarna som en helhet. Man kunde säga om Lukas del 1 och Lukas del 2, som del 2 som då är detsamma som apostlagärningarna. Och när han dedicerar denna skrift i sin helhet åt Theophilus, så kan man tänka sig att Theophilus får stå som en representant för varje kristen från hedna folken. Theophilus är uppenbart inte av judiskt ursprung, utan han är en representant för hedna folken. Och då har vi med en gång en, ska vi säga, en synvinkel eller en tanke som dominerar hos Lukas. Han är angelägen om att visa att evangeliet är till för alla folk. Först för judafolket, men sen för alla folk. Evangeliet ska ut, det ska predikas också för Teofilos, också för dem som härstammar från hedna folken. Och ska man sätta tema över Lukas del 1 tillsammans med del 2, så kunde det bli evangeliets väg från Jerusalem till Rom. Det börjar i Israel, det börjar i det gammaltestamentliga gudsfolket och det slutar med Paulus i Rom. Från Jerusalem till Rom. Från Israel till romarna. Och romarna står då som representanter för hedna världen. Så från Israel till hedningarna. Och ett nyckelcitat ska jag be att få ta fram ur Apostlagärningarna 13:46. Det kommer vi att belysa efterhand sedan. Jag citerar det bara 13:46. Men Paulus och Barnabas tog bladet från munnen och sa: det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er, men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värda det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Så det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för er, för judarna. Men eftersom ni stöter det ifrån er och inte anser er värda det eviga livet, så vänder vi oss nu till hedningarna. Det där temat kommer vi att få belyst av flera ställen i, också i Lukas del 1. Evangeliet ska alltså ut, först till judarna och sedan också till hedningarna. Och att föra ut evangeliet, predika evangeliet, det heter på grekiska evangelizein, och det har vi lånat in i det svenska ordet eller låneordet evangelisera. Evangelizein, evangelisera, alltså sprida evangeliet. Och det är mycket typiskt för Lukas. Han använder det verbet 10 gånger i del 1. Och 15 gånger i del 2. I Matteus förekommer det bara en gång. Det betyder inte att enligt Matteus ska inte evangeliet ut. Men han använder inte just denna glosa, detta verb, så här ofta som Lukas gör. Det säger lite grann om betoningen i Lukas evangeliet. Lukas betonar nåden gäller alla. Den gäller också Teofilos, den gäller alla hedningar. Nådens universalitet betonas. Kristi rike, det är ett rike för alla folkslag. Kristi rikes universalitet betonas kraftigt. Det är ju i Lukas som vi har berättelsen om när nåden blir kött och blod, så att säga. När Kristus födes. Vi läser ju Lukas 2 ofta i julen. Och då är det ju typiskt att det nämns då världshärskaren, den dåtida världens store härskare. I kejsar Augustus regering utgick ett påbud och så vidare att hela världen skulle skattskriva. Där nämns först världshärskaren och sen kommer då den som födes i Betlehem som är då frälsaren för hela världen. Föds in i romarriket i denna världen för att vara, och han är hela världens konung. Matteus, kommer ni ihåg, vill stryka under samhörigheten med Abraham och för släktregistret tillbaka till Abraham. Kristus härstammar från Abraham. Lukas, som vill stryka under att Kristus är inte bara alla abrahamiters frälsare, judarnas frälsare, utan hela människosläktets frälsare. Han börjar släkttavlan med Adam, med den första människan. Och man kan lugnt säga att Lukas karaktär är paulinsk. Att det Lukas betonar detta med nådens universalitet och att evangeliet ska ut till alla folk, det är typiskt paulinskt. Och det är ju inte så underligt eftersom Lukas var medarbetare också åt Paulus. Om vi tar de fyra evangelisterna så har vi alltså Matteus som är apostel. Vi har Markus som är Petrus medarbetare. Så har vi Lukas som är Paulus medarbetare. Och så har vi Johannes som är apostel. Så det är alltså en apostel nära knuten till var och en av de här två medarbetarna. Markus och Lukas. Då ska vi ta och jämföra lite grann evangelierna, och det kan ju bara bli ett litet plock. Jag tog med mig en evangeliesynops som ser ut så här. Det finns sådana här som bara har grundtexten, så man kan jämföra exakt den grekiska texten. Men det finns också översättningar. Den här är översatt till svenska. Där kan man till exempel se i parallella kolumner vad den ena evangelisten har tagit med och vad den andra har tagit med. Man kan se när det är någon evangelist som kanske är ensam om något avsnitt. Eller det finns i allihop, men det är då vissa skillnader. Och då ser man en rad spännande saker som är väldigt nyttiga att studera, tror jag. Om vi då börjar från början med Lukas, så har han material alldeles från början som han är ensam om. Det är bara han som utförligt berättar om hur förelöparen, alltså Johannes Döparen, hur förelöparen bebådas. Johannes Döparen, förelöparen, i Lukas första kapitel så sägs det mycket om honom, och vi hinner då inte naturligtvis läsa här, utan vi kan bara peka på några saker. Och själva namnet Johannes står ju i centrum för den här bebådelsen. Det är ju ingen som heter Johannes i hans släkt, så det var ju märkvärdigt att den här pojken som Elisabet har i magen, att han ska heta Johannes. Och enligt den här texten så beror det på att det är Gud som har bestämt det och som uppenbarar det för pappan. Pappan var ju lite tvivlande och blev stum genom detta. Och folk klagar ju och säger, han kan ju inte heta Johannes. Det är ju alldeles omöjligt. Det är ju ingen i släkten som heter Johannes. Vad är poängen med detta? Jo, namnet Johannes betyder Herren är nådig. Och ni ser hur det anknyter direkt till det här temat hos Lukas. Han vill betona nåden och nåden för alla. Och förelöparen, han ska heta Johannes och inget annat. Han ska heta Herren är nådig. Likaså finns det i samma första kapitel bebådelsetexten för frälsaren själv. Hur det förebådas att Jesus ska födas. Och där är likadant där att själva namnet ställs i centrum. Han ska heta Jesus. Han ska, står det, se du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska vara mäktig och kallas den högste son och Herren Gud ska skänka honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus till evig tid och hans kungavälde ska aldrig få ett slut. Ett evigt kungavälde. Jesus, eller på hebreiska Josua, eller Yeshua, det är alltså viktigt att han är frälsare. Och det framgår av sammanhanget, han är frälsare inte bara för judarna, utan för alla. Han är hela världens frälsare. Så nådens universalitet och att en frälsning för alla, det betonas i den här långa början hos Lukas som bara Lukas har. Och det betonas att det är den tron som denne frälsare sitter på. Kungatronen, det är Davids tron. Han är alltså Guds folks konung. Och han har ett rike som tydligen är helt annorlunda än vad jordiska riken är. Det har inget slut och det har ingen gräns. Och det är ingen nationalstat på det sättet att det bara gäller en speciell nation, ett folk, utan det är för alla folk. Så att, vad ska vi säga, Jakobs hus, det är ett hus för alla folk. Och det hade ju, som ni vet, profeterna sagt, att alla folk skulle komma till Jakobs hus, till Sion, till Jerusalem. I det inledande kapitlet finns också Zakarias lovsång och i den betonas det också att frälsaren betyder ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus. Och frälsningens horn, det kanske ni kommer ihåg vad det är för någonting. Om man är dödsdömd, det inte finns någon räddning, då kunde man fly till altaret. Det var ett horn i hörnet av de fyra hörnen. Och när man flydde dit och höll om hornet, då fick ingen slå ihjäl en. Då var man räddad. Det var den enda tillflykt som räddade en till livet. Och då, den bilden gör då klart att Jesus är denna tillflykt. Den enda tillflykten som räddar en. Då förstår man också med en gång att han är för dödsdömda. Och det är en sak som Lukas betonar. Att man vänder Jesus ryggen om man inte inser att man är dödsdömd eller sjuk. Dödssjuk. Det är inte de friska som behöver läkare utan det sjuka. Betonas det längre fram till exempel. Och det är bara Lukas som har berättelsen om farisén och publikanen. Farisén, han kände sig frisk. Jag är inte som denne publikan. Publikanen var så sjuk så han vågade inte träda längre fram på tempelplatsen utan står längst bort. Men det var för just sådana som frälsaren hade kommit. Han är frälsningens horn i Davids hus. Och han är av Davids hus och släkt. Andra kapitlet likaså finns, det innehållet finns bara hos Lukas. Det finns ju hos Matteus om frälsarens födelse. Men just detaljerna finns bara hos Lukas. Och här betonas det i andra kapitlets elfte vers att Jesus är Christos Kyrios. Christos Kyrios. Den smorde Herren själv. Alltså Messias. Han är Messias. Och Messias är Kyrios. Messias är Herren. Kyrios, det är omskrivningen för namnet över alla namn. Och ni vet hur apostlarna framhåller att det är trons djupa hemlighet att inse, tro och lita på att Jesus av Nazaret är ingen mindre än, inte bara Herre, utan Herren, att han är Kyrios, att han är Gud själv. I andra kapitlet finns också Simons lovsång. Den här gamle mannen som var i templet när Jesus bärs fram. Och i denna lovsång betonar Simon att nu har jag sett Guds frälsning. Frälsningen, och han betonar, för alla folk. Och han betonar att frälsaren är ett ljus för hedningarna. Ett ljus för hedningarna. Och han är Israels doxa. Vad tror ni det betyder? Han är Israels doxa. Det översätts, tror jag, hur står det i översättningen? En härlighet för sitt folk Israel eller någonting sånt där. Han är Israels doxa. Och doxa, det är det bibliska ordet för den merit eller berömmelse, ära eller härlighet som man måste ha, utan vilken man inte kan vara tillsammans med Gud. Det är den renhet eller den syndfrihet, den är så ren så att det förknippas med ljus, med ett starkt ljus. Och Israels berömmelse, det är ingen annan än Messias. Det går inte att komma in i Guds himmel eller inför den helige fadern annat än att vara iklädd Kristi doxa, Kristi rättfärdighet. Det är det som är det tragiska när då så många av ledarna i Israel på Jesu tid avvisar denna doxa och säger vi behöver den inte, vi har vår egen doxa. En egen rättfärdighet. Och det är det som är den stora olyckan. Om man inte inser att man behöver en läkare. Man behöver en annans rättfärdighet. Nämligen Guds, Messias doxa, Messias rättfärdighet. Så Simon är klar över detta. Här är frälsningen och han säger för alla folk. Han är ljuset. För hedningarna är ju nämligen i mörkret. Bilden är ju att de som var utanför, långt borta ifrån uppenbarelsen, borta ifrån Mose och profeterna, de hade ju inte fått ledningen, uppenbarelsen från Gud. De är ute i mörkret. Men nu, så dessa som är i mörker, för dem som sitter i mörker och dödsskugga ska ett stort ljus gå upp. Och det är ju Jesus, som man säger själv enligt Johannes. Jag är världens ljus, hedningarnas ljus, folkens ljus. Och sen då, Israel måste ju ha doxa, rättfärdighet. Och olyckan är att många tror att de kan, som det heter på gammalspråk, komma åstad sin egen rättfärdighet. De kan genom sina regler åstadkomma egen renhet, egen rättfärdighet, vilket ju inte går. Det är Messias som är Israels doxa. Jaha, det var de två första kapitlen, några detaljer. Sen kommer det tredje kapitlet när, vad ska vi säga, Kristus nu framträder för att utföra sin frälsningsgärning i 30-årsåldern. Och då är det typiskt att Lukas mer än någon annan tar med historiska detaljer. Han vill alltså väldigt noggrant för Teofilus och alla hedningar göra det klart att det här är historiskt. Fastän det är så fyllt av mirakel eller gudomlighet, så är det inte några svävande myter, utan det är mitt i historien. Så här säger Lukas: det var det 15:e året av kejsar Tiberius regering. Pontius Pilatus var guvernör över Judeen. Herodes satt som landsförste i Galileen, och hans bror Filippos i Iturien och Trakonitislandet, medan Lysanias styrde över Abilene, och Hannas var överste präst jämte Kaifas. Märker ni? Han tar alltihop. Så nu räknar upp alla som hade ledande positioner. Det var då han trädde fram. Då kom Guds befallning till förelöparen Johannes. Och sen kommer det, och i samband med Johannes döparens verksamhet, så kommer då Kristus där och kommer till Johannes. Det här är nog ingen tillfällighet, utan Lukas menar det är angeläget att visa att det här stora himmelska heliga, det är mitt i världen, mitt i historien, i den riktiga historien så att säga. Sen ska jag ta hjälp av den här synopsen och slå upp några saker efterhand. Bara peka på några saker. Det är bara Lukas som tar med en detalj hur det var i en synagoga, nämligen i Nasarets synagoga. De andra evangelierna nämner att Jesus gick först till judarna. Han skulle ju det. Han gick till judarna, han gick till deras synagoga. Och Lukas berättar exakt vad som hände vid ett tillfälle i början av Jesu verksamhet, när han kommer till Nasarets synagoga. Det är i Lukas 4:e kapitel. Och då berättar Lukas att Jesus vid detta tillfälle får läsa ur Jesajas bokrulle. Han får läsa Jesajas 61:a kapitel. Och det här tycker Lukas är angeläget att ta med, just det här. Han har ju mycket att välja bland. Vad ska han ta med? Men det här vill han gärna ha med tydligen. För att i detta bibelställe betonas det ju att Messias, frälsaren, han är för de fattiga. Han är för fångarna. Han är för de blinda. Och han betyder nåd. Det är temat som Lukas gång på gång kommer tillbaka till. Inte de friska, inte de starka, utan de som är fattiga och svaga. Så Lukas har mycket om sjuka människor. Och han lyfter förresten fram kvinnor mer än de andra. Visar hur de som många inte räknar med också kommer med här i bilden. Det är just de som andra trampar på och inte tycker håller måttet. Det är just dem som Kristus har kommit för. Därför att i själva verket är ju de präktiga likadana. De är fattiga fast de inte vet om det. De håller inte måttet fast de vet inte om det. De är sjuka fast de vet inte om det. De är blinda fast de vet inte om det, utan tar upp sten när Jesus säger: ni blinda ledare. De förstår inte att de är blinda, utan blir oerhört arga. Sen är det också typiskt för Lukas att säga, eller att ta med Jesu ord. När Jesus har läst färdigt om de fattiga, fångna och blinda, och att det betyder att nådens år från Herren ska komma. Och han är ju detta nådens år i egen person. Då säger Jesus, idag är detta skriftens ord fullbordat inför era öron. Det vill säga, när de hör ordet, då är det inte bara ord som de hör, utan då är det de hör också konkret där. Han är skriftens uppfyllelse framför dem. Sen sa vi att det är tema hos Lukas att detta ska nu ut till alla folk. Och då tar Lukas särskilt med vad som händer när Jesus har predikat detta i Nazaret. Folk blir arga på honom och de vill till och med döda honom. Men varför? Vad är grunden till att de blir så oerhört upprörda? Jo, det står så här. Och han tillade, sannerligen säger jag er, ingen profet blir i sitt fädernes land väl mottagen. Just det ordet, det finns också hos Markus och Matteus. Men sen den här fortsättningen, den finns bara hos Lukas. Men jag säger er som sant är. I Israel fanns många änkor på Elias tid, då himmelen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och stor hungersnöd kom över hela landet. Och likväl blev Elias inte sänd till någon av dessa, utan allenast till en änka i Sarepta i Sidons land. Och många spetälska fanns i Israel på profeten Elisas tid. Och likväl blev ingen av dessa gjord ren utom Alenas Naiman från Syrien. Varför tror ni att Lukas också tar med det här ur... Han kan ju inte ta med allt som Jesus sa. Det är ju omöjligt. Det är ju som Johannes skriver, vi kan ju inte ta med allt. Om allt skulle tas med, då finns det ju inte någon plats... möjlighet. Men det här tar Lukas med. Jo, givetvis därför att visa hur redan i Gamla testamentet det klargörs att nåden och frälsningen ska inte begränsas till judafolket. Den ska också vidare ut till alla folk. Men det här, det tålde man inte, fastän det stämmer. Det bara slå upp i Gamla testamentet så står det där klart och tydligt. Men man blir oerhört vred. När de som var i synagogan hörde detta uppfylldes det alla av vrede. Och de står upp och driver ut honom ur staden och upp på en brant. Och ni som har varit vid gamla Nazaret vet att det är en brant man kommer upp till där. Så där går det att försöka döda honom. Störta honom ner för branten. Men han gick sin väg mitt igenom hopen och vandrade vidare, står det sen. Sen är det mycket intressant med fiskafänget, som där Lukas har med saker som inte finns i de andra evangelierna. Det är i Lukas 5, 1-11. Där berättas det hur lärjungarna med Simon är trötta. Mästare, vi har arbetat hela natten och fått intet, säger han. Och här är då poängen att man får välsignelse genom Jesu ord. Så det som är omöjligt för dem, det de inte klarar av fast de har jobbat hela natten, och det som verkar helt meningslöst, det är inte meningslöst, har Jesus sagt det, så betyder det välsignelse och god frukt. Och då berättas det att Petrus blir så lamslagen av detta så att han säger: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Här får alltså Lukas också fram vilken kontrast det är mellan det som bygger på människans gärningar och beräkningar och det som Gud ger. Det är så stort och så mirakulöst att kontrasten blir så stor så att Petrus känner då sin litenhet och sin syndighet väldigt kraftigt. Sen berättas det om Jesus i Kapernaums synagoga. Och det är, man nu hittar igen det. Där ska ta se. Jag kanske inte hittar direkt vad det var jag tänkte på där. Om det finns så mycket, då hoppar jag över det så länge. Och så går vi till berättelsen om Petri svärmor. Den finns hos Matteus, den finns hos Markus och den finns också hos Lukas. Se, här har vi det. Jo, här hade vi också Kapernaum. Ja. Det är ju stora likheter och väldigt små skillnader, men man kanske kan lägga märke till en sak. Jag vet inte om det nästan märks att Lukas själv är läkare i det urval han gör. I Matteus står det bara: då rörde Jesus vid hennes hand och febern lämnade henne. Han liksom går inte in närmare på det. Och i Markus så står det: då gick han fram och tog henne vid handen och reste upp henne. Men i Lukas så tas det med också det som för Lukas blir ett tema, att det är nämligen genom ordet från Jesu mun, eller Guds ord. Det är Guds ord som ska sås ut, och det är genom Guds ord som hon blir frisk. Då trädde han fram och lutade sig över henne, och det här var 1917 års översättning, och näpste febern och den lämnade henne. Alltså bara genom hans ord, precis som han näpser stormen så näpser han febern, då lämnar febern henne och då kan hon ju resa sig upp och betjäna dem. Då är hon frisk. Så, och strax stod hon upp och betjänade dem. Men den där lilla detaljen har tydligen Lukas fäst sig vid och vill gärna lyfta fram. Han lutade sig över henne och näpste febern och den lämnade henne, och strax så stod hon upp. Jaha, jag får skynda på lite här, ser jag. Ser jag någonting om berättelsen om hövitsmannen, som han kallades i gamla översättningen, hövitsmannen i Kapernaum. Den finns också hos alla tre synoptikerna. Men Lukas har lite mer där. Och vad är det som han fäster sig vid? Jo, tydligen har den här romerske hövitsmannen varit god emot judarna. Så judarna tycker att det är en fin man. Han har offrat pengar för judarna. Det är han som har hjälpt dem med synagogan. Och när han nu har här ett stort problem, hans tjänare som är sjuk, så ber han några av judarnas ledare att gå till Jesus. Det står så här enligt Lukas. Då han nu fick höra om Jesus sände han till honom några av judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare. Och det är typiskt då för de här judarnas ledare. De säger då till Jesus, han är värd att du gör honom detta. Så underförstått, han har gjort så mycket gott för oss. Han har hjälpt oss så mycket. Men den här huvudsmannen själv, han säger inte så. Utan när då Jesus kommer, då säger den här huvudsmannen, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Och därför har jag ej heller aktat mig själv värdig att komma till dig. Utan han tänkte, klart får väl judarnas leden, de får gå. Men han är inte värdig att komma. Och så säger jag, men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Kom ihåg hur det gick till med Petri svärmor. Och den här hedningen, alltså han som är från hedna folken, han har dels förstått att människan är inte värdig att Gud gör gott med en. Han har förstått mycket mer än de här ledarna. Och han har förstått att räddningen ligger i Jesu ord. Och Jesus säger ju sen efteråt som en, om detta, att han har inte funnit, inte ens i Israel har jag funnit så stor tro. Betonas det här sen. Och efter det här kommer ju också de här skarpa orden, att det kommer alltså människor som inte alls tillhör Israel från början och kommer in i Israel på grund av tron. De kommer från öster, väster, norr och söder och blir bordsgäster i Guds rike. Men de som är i Israel kommer att tro så mycket på sin egen värdighet och sin egen styrka att de kommer förkasta den sanna doxan, den sanna värdigheten. Så att Guds rike tas ifrån dem och de blir själva utkastade. Och det finns då hos Matteus och hos Johannes detsamma. Det är typiskt för Lukas att bara ha berättelsen om Jesus och synderskan. Riktigt betona hur Jesus frälsning, den är inte för liten för svåra syndare, utan den är just för syndare. Det är bara Lukas som har början på åttonde kapitlet om kvinnor som tjänar Jesus. En av dem heter Susanna förresten. En av våra döttrar fått namn efter. Inte Susanna i badet, utan det är den Susanna som nämns i Lukas 8 vi har haft i tankarna. Ni kan själva efteråt om ni vill läsa om dessa kvinnor som följer Jesus och tjänar honom. En heter Johanna och en heter Susanna och det är flera som nämns där. Det är bara Lukas som lyfter fram den saken. Det är bara Lukas som tar upp det här med barmhärtige samariten. Också samma tema. Samariterna fick man inte umgås med. Och det är bara Lukas som tar upp detta med Marta och Maria. Och vad är det som är den goda delen? Jo, det var att sitta vid Jesu fötter och lyssna till Jesu ord. Och jag har antecknat Lukas 11, 27, 28. Ska se vad det är. Jo, just det. Där prisas då Jesu moder salig av folk, en kvinna i folkhopen som säger, saligt är det modersköter som har burit dig och det bröst som du har diat. Och då svarar Jesus, ja, saliga är det som hör Guds ord och gömmer det. Där har ni hemligheten. Men verkar vilket ett tema som går igen hos Lukas. Han tar fram, väljer ut sådana berättelser där Jesus betonar detta och där kommer fram i Jesu åtgärder att det är hans ord som är räddningen och välsignelsen. Och saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det och gömmer det. Och vi måste hinna titta på Lukas 12, 13 till 21 också. Det är den dåraktige bonden i Lukas 12, 13-21. Det är bara Lukas som tar med det. Och det handlar om detta att vara rik inför Gud. Och den här dåraktige bonden, han är alltså inte rik inför Gud när han har fulla lador. Kära själ, du har mycket gott förvarat för många år. Giv dig nu ro, ät, drick och var glad, säger denne bonde. Men han har ju bara jordiska skatter som är förgängliga. Han har inte den rikedom som håller inför Gud. Och vi måste kanske då i anslutning till det också ta med Lukas 13, 1-9. Och det har ju en aktuell anknytning. Här är det Lukas som framhåller att är man troende så är det inte alls säkert att man är världsligt rik och man får världsliga välsignelser. Och om man är otroende så går det dåligt i världen. Vi vet att en del har ju tolkat välsignelsen från Gud på det sättet att det ska bli materiell välsignelse om man är rätt troende. Lukas 13, 1-9 gör